Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa i sommarsverige och välkommen till Dagens Industris analyspodd där vi diskuterar hur finansmarknaden beter sig både vad det gäller aktiemarknad och penningmarknad och räntemarknad. Med mig idag, Ulf Pettersson heter jag, så har jag Henrik Mittelman. God morgon Henrik.
Hej, god morgon.
Hur är det med dig och vad håller du hus och vad håller du på med?
Oh, det är rena drömmen. Jag befinner mig nere i Abbekås på den skånska sydkusten där ju hösten har präglat sommaren. Och det fortsätter också. Det går rykten om att det ska bli en bra dag idag, men jag litar inte på det. Men du befinner dig i Kalmar, eller?
Kalmar. Jag pendlar lite mellan Kalmar och Borgholm. Man får inte besöka kontoret i Stockholm längre, så då blir det att man är här nere på heltid. Men det funkar bra tycker jag. Jag tror inte folk har märkt så mycket av det i tidningarna och sådär. Men du, vi ska väl sätta igång här. Vad tycker du vi ska ägna våra 20-25 minuter åt?
Jag tänker att vi pratar om rapporter som jag vet att du har läst väldigt många av. Och sen att vi kommer in lite på makroläget och pratar lite olika bokstäver till exempel. Och kanske lite Kina också.
Kanon! Vad vill du veta kring halvårsrapporterna då, Henrik?
Ja, men jag tänker att jag vill veta, det var liksom övergripande, din syn på rapporterna som har kommit so far.
Ja, det har ju varit en väldigt annorlunda rapportperiod. Man ska nästan kunna använda ordet unikt här. Vi har ju då coronapandemin som slog till på finansmarknaderna i slutet av februari och var i full blom i tredje veckan i mars här. Jag tror vi har bottennoteringen 23 mars och sen så en månad efter det så skulle då de här rapporterna, ja, sen så kom rapporterna i juli här och då har man avser då april, maj, juni. Och det man kan säga är ju att vinsterna är neråt en del. Jag gjorde en större sammanställning på de största bolagen, exklusive banker och fastigheter och lite sånt där. Då kunde man notera att omsättningen var ner 4-5% och resultatet, det vill säga på medianen, var ner 10-12% någonting. Och det är ju ingenting mot vad vi trodde. Det som stökar till det här, det är ju att det har nog varit väldigt mycket statliga stöd. Vi visste ju att det var mycket statliga stöd. Politikerna har ju aldrig stimulerat en ekonomi så pass mycket och gett stöd till företagen som denna gång. Men att det skulle slå så mycket var lite oväntat tyckte jag. Och det har ju framförallt varit väldigt svårt att reda ut hur mycket som är så att säga stöd och hur mycket som är nedgång och hur mycket annat. De enda som har riktigt rapporterat riktigt bra tycker jag, det är då Dometic som gör kylskåp till husbilar bland annat. Och sen så har vi VBG som gör kopplingar till mellan lastbilen och släpet. Och de där två redovisade statliga stöd omfattande 5% av omsättningen. Och det är ju ganska mycket eftersom det är så att säga pengar rakt in. Men många andra bolag redovisade egentligen antingen hade de inte lika mycket stöd eller så har de inte redovisat det. Så det gjorde att vinsterna var ju betydligt bättre än vad marknaden hade trott. Jag har aldrig sett så stora skillnader mellan marknadens bedömningar och utfall till den positiva riktningen. Och det har då stimulerat börsen här som är uppe på plus faktiskt sen årsskiftet. Nu hade vi ju sett en ganska sur torsdag här, så nu kanske den ligger på plus minus noll ungefär. Men annars var ju faktiskt uppe på plus i år och det är otroligt. Och tittar man på enskilda bolag då eller branscher så har ju fordon det tufft. Hotell har ju det allra tuffast medan IT-sektorn går bra och framförallt den här byggmarknaden går ju också jättebra. Bygghemma och de här har ju gjort rekordresultat.
Alla älskar den typen av bolag. Jag såg också att ett mindre förvärv som bolaget gjorde ledde till en rejäl uppställ i aktiekursen.
Så är det. Den jättehet aktie Bygghemma som numera heter BHG på börsen.
Vilken rapport har överraskat dig mest?
Det var en jättebra fråga. Nej, men någon som man har ju nästan glömt bort de här, men Erikssons rapport var ju riktigt bra faktiskt. Nu kom ju Nokia här på förmiddagen som har haft det jobbigt ganska länge, men rapporten om höjde prognosen. Jag tyckte att Erikssons marginaler var bland storbolagen, stack ut. Alfa Laval som knappt minskade vinsten någonting. Trots att de har lite oljerelaterat och lite rederirelaterat var ju också en väldigt stark rapport. Men sen så är det väl som Softronic och Preva, så de här IT-konsulterna som man trodde skulle bli av med alla konsultuppdrag till de stora bolagen, redovisar ju rekordresultat. Det är också väldigt överraskande.
Mm. Finns det, och om vi tar på den negativa sidan, någonting där som sticker ut?
Ja, men det är en del som, det är inte många, men det finns en del bolag som inte riktigt har liksom nått upp till förväntningarna eller hur de andra har presterat. Vi har ett bolag nere i Skåne där du befinner dig, Beijer Ref, som gör grejer till livsmedelshandlarna, då, såna här frysa och kylar.
Fantastisk framgångssaga under många år.
Många år, men den här kvartalet tyckte jag var lite i svagaste laget. Men det har inte gjort så mycket, utan aktien har fortsatt upp. Så det. Men nej, utan det finns väl en del plumpar, men framförallt så är det många utropstecken. Och det här stökar ju till dig inför Q3, och vi kanske inte behöver prata om dem redan nu då, som kommer i oktober. Men det ska bli intressant att se hur uthållig den här rörelsemarginalsutvecklingen har varit. Som har varit. Alltså, det är många bolag som till och med har ökat rörelsemarginalen det här kvartalet, och det trodde man väl.
Givet allt det du har läst och allt du har sett under de senaste veckorna, är det några aktier som du tycker är extra spännande just nu?
Det är svårt, men då skulle jag nog välja någon sån här, bottenfiska lite grann och se på banksektorn som inte har hängt med här, och vars rapporter var överlag bra. Det var väldigt stora skillnader eftersom det beror på hur man redovisar sina kreditförluster, men bankrapporterna och sett till värderingen så är de ganska lågt värderade. Och sen har vi ju det här, något som man såg lite grann i rapporterna är ju kroneffekten. De stora verkstadsbolagen redovisade så att säga valutaförluster det här kvartalet jämfört med Q1, men det där kommer ju tillta. Det är något som har hänt, det hände ju redan under andra kvartalet, men framförallt så har ju kronan stärkts i juli, och framförallt har den stärkts mot dollarn. Jag tror att kronan har stärkts en 7-8% bara de här 2-3 veckorna vi har varit igång när det var 4 veckor i juli. Och det där kommer ju påverka Q3. Jag vet inte hur du ser på den här kronstyrkan som vi har haft under sommaren.
Nu får man väl säga att folk i din och min ålder har ju i praktiken bara genomlevt kronförsvagning, för att när vi föddes för snart 50 år sedan eller sådär, så stod ju schweizerfrancen i 1 krona och idag i 10. Och alla förvånas över att vi inte åker på semester till Alperna längre. Men det är en annan sak. Det är ju en enorm kronförstärkning vi har sett på väldigt, väldigt kort tid. Alltså, det är 17% mot dollarn sedan i våras. Så det har gått väldigt, väldigt fort. Men hur tycker du att bolagen hanterar det?
Ja, nu för tiden, det som jag läste igenom deras känslighetsanalys och deras valutapolicy, och det man kan notera är väl att jag tror att bolagen inte lika mycket som förut säkrar sina valutor. Man försöker väldigt mycket matcha sina valutor. De flesta har dollar och eurolån och lånar inte så mycket svenska kronor just för att få in skulder och inte bara ha tillgångar i utländsk valuta. Men sen så gör man ju förstås en del valutahedging. Men jag skulle säga att valutahedgningen trendmässigt tror jag den har gått ner en del här. Jag vet att Atlas Copco, som är Stockholmsbörsens största bolag, de resonerar som att på lång sikt så liksom får valutan bli lite som den blir. Så det enda de hedgar är egentligen omräkningseffekterna i sina utländska dotterbolag. Vinsterna i dotterbolagen hedgar man en del, men den löpande verksamheten hedgar man inte, annat om det skulle vara ett annat större projekt då. Men jag tror att man låter liksom valutorna bli lite som de är här, och då det betyder att det slår ganska snabbt, framförallt den här omräkningseffekten. Alltså när, ska vi säga Swedish Match, som har en stor verksamhet i USA, så kanske de tjänar, de redovisar inte det, men säger att de tjänar ett par miljarder kronor i sin amerikanska verksamhet. Förr i tiden, så, och det gör ju att de är 17% lägre än vad de var i våras då, i kronor räknat. Så det slår nog lite snabbare än vad vi tidigare gjorde. Tidigare var det fler och längre hedgar. Idag tror jag man låter liksom lite mer läsa affär kring valutan.
Lite mer som en traditionell aktieförvaltare som inte heller brukar säkra sina valutaflöden.
Nej, och det är lite intressant. För tar man, nu har ju aktiemarknaden, det är lätt att bli så bäsig. Nu känns det ju när man varit med ett tag här, så med de här låga räntorna är det ju som sagt var svårt att hitta något annat än aktier. Och de här räntorna, det kan vi prata mer om, det kan ju du. Men det känns ju som att vi pratar om decennier med låga räntor, om det inte händer något då. Men tar vi kronförstärkning mot dollarn på 17% och samtidigt som Stockholmsbörsen har gått upp lika mycket som USA-börsen, S&P 500 i alla fall, så betyder det ju då att svenska aktier, svenska bolag har faktiskt blivit 17% dyrare än sina amerikanska kollegor, eftersom de har gått upp lika mycket på börsen, men så har vi då den här kroneffekten. Och det där bör slå på marknaden. Jag har helt glömt bort kronförstärkningen i den här euforin kring corona och sånt där har vi haft, och framförallt de här statliga stöden då på bolagsrapporterna.
Du skrev i torsdagens DI en analys om just detta och radade upp en del bolag som får störst bekymmer av kronförstärkningen, bland annat skogsbolagen och lite råvarurelaterat. Boliden, Holmen, SCA.
Ja, så är det ju. Det är ganska, dels så säkrar de ingenting så det slår ganska snabbt, men sen är det ju att deras slutprodukter, om vi tar Bolidens metaller, prissätts ju i dollar, och även massapriser och en del andra skogsprodukter prissätts också i dollar. Så där får de ju liksom, de har ju ingen försäljning. Det är liksom, dels är det export då, och plus att själva produkten prissätts på världsmarknaden i dollarn, så då blir det en väldig effekt. Plus att de har då, de här bolagen har ju väldigt mycket inhemsk produktion. Många andra verkstadsbolag har ju betydligt mer lokal produktion nu än vad man hade för ett par decennier sedan. Men vad det gäller skogsbolagen och de du nämnde där och Boliden, så är ju det svenska, eller i Bolidens fall nordisk produktion, och då blir det ganska stora effekter av valutakurserna. Så de är de som kommer drabbas hårdast här under tredje kvartalet.
Så se upp för Boliden, Holmen och SCA.
Så kan man väl säga, tycker jag. Bra. Och du då, vad är det du har liksom ägnat dina? Du har skrivit om Kina och du har skrivit om olika bokstäver i bokstavskombinationer här. Om vi har ett V eller ett W eller ett L eller ett I eller vad det är, man S kanske.
Exakt, man kommer aldrig ifrån den där. Eller Nikes Swoosh-logga.
Ja, eller hur ser du på makroläget?
Jag tycker tidigare har det varit upplagt för ett enkel V. En snabb nedgång, februari, mars, april, botten april och sen ett rejält uppställ, precis som indikatorerna har visat. Och de har ju gått ned, bottnade i april och sen har de vänt ganska kraftigt uppåt. Jag tycker nog att det är större risk nu för ett litet W. Det betyder inte att vi faller ner i någon sorts massiv recession igen. Men att vi får en tillbakagång efter de här kraftiga uppgångarna i bland annat ledande indikatorer. Av olika skäl. Det ena skälet är ju att stimulanserna nog kommer att avta något. Vi får ju se vad som händer i USA nu, men man får inte glömma att väldigt många amerikaner har fått det bättre, hör och häpna, under våren, trots att arbetslösheten då gick från 4% till 14%. Men ändå ökade inkomsterna. Och det är ju för att de har fått rejäla checkar i brevlådan och har därmed ökat sina inkomster och kan spendera en liten del av det. Sparandet ökar också, men de kan spendera en del. Så att, vad händer nu när det där avtar? Ja, då får man ju lita på att arbetsmarknaden snabbt kommer tillbaka. Och det tror inte jag. Där kan vi gå tillbaka till vår hemmamarknad, till Sverige. Det är ungefär en halv miljon människor i Sverige som har antingen förkortat sin arbetstid, det kan vara gigarbetare eller egenföretagare som märker av sänkt efterfrågan, eller har blivit permitterade.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Mm. Jag är varslade. Så det är en 500 000 människor som verkar vara ganska konfidenta och tro att allting kommer att lösa sig framåt hösten. Annars skulle man ju inte gå och shoppa loss i sällanköpsvaruhandeln på det sätt som man har gjort.
Mm.
Och det där oroar mig lite grann. Det är ju positivt att vi håller igång det ekonomiska hjulet. Men frågan är, kommer det så snabbt igång under hösten? Jag är optimist på sikt, det vet du. Jag tror att vi liksom, det här är en fiende som vi kommer att besegra. Så det här kommer att lösa sig nästa år. Men den där förhoppningen som många verkar nära, att redan under hösten så händer det väldigt många roliga saker. Jag är inte så säker på det.
Nej, men det är väl så att den här 500 000 som helt eller delvis har blivit av med jobbet. Är det någonting som är trögrörligt som sirap i den ekonomiska världen, så är det ju arbetsmarknaden. Att även om det så att säga skulle ta fart, så ska det mycket till innan folk börja anställa igen. Det gör man ju så att säga när man har uttömt andra möjligheter. Eller vad är din syn på det här, så att de här 500 000 så att säga snabbt ska kunna komma tillbaka som det såg ut i januari? Det är ju inte särskilt troligt, eller hur
ser det? Nej, det är jag rädd för. Alltså när man tittar på, när man liksom besöker tennisbanor och golfbanor, åtminstone här i Skåne, så märker man att det är fullt överallt och folk verkar ganska nöjda och glada. Sen åker de till byggvaruhusen och ska hämta hem varor för att bygga om sina altaner. Och det är så delar av permitteringarna ser ut just idag, och korttidspermitteringarna. De här människorna måste ju nu tillbaka till jobbet redan tidig höst. Jag är inte så säker på att alla gör det. Och precis som du är inne på med din sirap-liknelse, risken är ju om det nu börjar avskedas folk, så kommer det ta tid innan de kommer tillbaka. För det är någonting man har sett genom historien, att när företag väl har börjat avskeda, inte bara permittera utan avskeda, då dröjer det. Då ska man liksom få upp orderläget på en riktigt hög nivå innan man känner sig konfident nog att anställa. Så det tycker jag är lite oroväckande. Men som sagt, man ska inte glömma bort liksom helikopterperspektivet, och det är ju ändå att detta är en fiende, ett virus som vi kommer att besegra. Mm. Och då kommer det här naturligtvis komma tillbaka. Men ska man se det utifrån ett riskaptitperspektiv, eller kanske börsen för den delen, så går vi ju in i en mer utmanande fas. Augusti brukar alltid vara lite augusti-september problem med månader rent säsongsmässigt. Och skulle jag då tro, även lite makromässigt, att vi får ledande indikatorer som faller tillbaka. Och där är det ju väldigt intressant faktiskt. Att tittar vi nu på ledande indikatorer som den amerikanska inköpschefsindexet ISM, som vi får på måndag. Där är förväntningarna om ytterligare uppgångar till riktigt, riktigt höga nivåer. Och det är möjligt att vi får en månad till. Men alltså, sen är fallhöjden ganska, ganska hög.
Mm. Nu har du pratat en del om världen här. Sverige, överstämmer det med världen, eller finns det något som hos oss sticker ut?
Sverige går bättre än omvärlden. Det är inget tvekan om den saken. Och det är lite lustigt, tycker jag, med de här epidemiologerna som skrev i USA Today förra veckan om den svenska virushanteringen, som de kritiserade och varnade USA för att göra exakt samma sak. Så ska ni inte göra. Och det ska jag som ekonom inte ha någon synpunkt på. Men de skrev också att det finns ingenting som tyder på att svensk ekonomi går bättre än andra länder. Där har de helt enkelt fel. Sverige går betydligt bättre. Och det fick vi ju nu, tycker jag, bevis på i veckan när detaljhandelssiffrorna presenterades. Ganska bra drag i detaljhandeln, och inte minst då de här sällanköpsvarorna som vi efterfrågar som bara den. Så att bättre där, och där får vi nästa vecka får vi BNP-siffror från Sverige den femte, som sannolikt kommer att vara betydligt bättre än i omvärlden.
Mm. Ja, men det stämmer. Det här med sällanköp, nu är ju Husqvarna inte så mycket svenskt bolag, men det är ju fantastiskt hur, för Husqvarna var ett sånt där som jag tänkte, det kan inte bli bra för Husqvarna som säljer trädgårdsprodukter och sånt där när, och det, allt ska säljas under andra kvartalet och andra kvartalet är stängt och sen så blir det liksom vinter och då är det inte lika mycket försäljning. Men de gjorde ju också ett rekordresultat här, så folk har verkligen konsumerat samtidigt som de har varit permitterade. De har köpt liksom nya grejer, så det är otroligt. Du, mer då, hösten har ju varit inne på här, och det går ju snabbt här, och det är inte, vad är det, det är bara 3 månader kvar innan Trump ska liksom upp till omröstningen, amerikanska presidentvalet mot Biden här. Är det någonting som man behöver fundera på redan nu här? Det är ju lite mycket stimulanser som ska ut i det amerikanska systemet och sådär, eller hur ser du på det där?
Det är precis det som är väldigt, väldigt viktigt här och nu. Stimulanspaketen, fortsättning, kommer man att enas om nya stimulanser? Och sannolikt så kommer man ju att göra det. Demokraterna kräver betydligt mycket mer än vad republikanerna just nu verkar vilja. Men samtidigt, för att vinna det här valet så måste nog Donald Trump leverera ännu mer till ett folk som verkligen vill ha mer. Och det är klart, har man fått smak på att få checkar från regeringen, så vill man väl naturligtvis fortsätta med det. Men annars tänker jag på kort sikt, väldigt viktigt vem Joe Biden väljer som sin vicepresidentkandidat. Skulle han mot all förmodan välja Elizabeth Warren, som ju står ganska långt ut på vänsterkanten, då tror jag vi får en rejäl börsnedgång. Riktigt ordentligt skulle jag tro. Nu tror jag inte han gör det, utan det är väl antagligen Kamala Harris som kommer att väljas, som är mycket mer moderat.
Ja, det är spännande. Det där har vi nog anledning att prata mer om i våra poddar. Har du någon sista reflektion innan vi låter läsarna gå tillbaka, eller lyssnarna gå tillbaka till hängmattan, om man nu kan ligga i den idag?
Göra någonting mer produktivt. En reflektion möjligen. Jag har funderat mycket på Kina under de senaste veckorna och varumärket Kina. Kina har ju liksom, av många ekonomer framställs ju den kinesiska utvecklingen nästan som oundviklig, att de kommer att nå världsherravälde och det fortsätter med den här fantastiska tillväxten. Och det har ju varit en otrolig framgångsresa under de senaste 3 decennierna med mer av frihet, mer av marknadsekonomi, mer av kapitalism, avregleringar av jordbruket från början och sen vidare. Nu har varumärket försvagats rätt rejält under året. Med virushanteringen naturligtvis, behandlingen av den här muslimska delarna, uigurerna, och en aggression mot västvärlden som gör, skulle jag tro, att vi har fått en lite annan syn på Kina. Och det där är lite spännande, för då kan man fundera på, ja men vadå, det där är väl liksom ingenting som vi ekonomer behöver fundera så mycket på, det är ju, kan man ha olika politiska synpunkter på, men vilken roll spelar det för ekonomin? Jag skulle säga att det spelar väldigt stor roll. För att den risk som Kina tar här, det är att varumärket försvagas så mycket att fler företag väljer att lämna landet. Man tycker det är för komplicerat, det är för stora risker med cybersecurity och lite annat. Och att vi helt enkelt, vi konsumenter, röstar med fötterna. Och kanske inte aktivt bojkotta Kina, men vi liksom blir mer försiktiga. Och det där kan faktiskt dämpa den kinesiska ekonomin, tror jag.
Ja, det är spännande, för det känns ju som att det går ju snabbt här i Kina, och Trump har ju blivit mer ovän ju längre tiden har legat här. Och man ser ju, alltså du pratar om konsumentmakt, men man har ju redan, ska vi säga, på business-to-business-området har vi då Huawei där det är krångel nu. Och det är klart att det kan ju slå över då till konsumentmarknaden, och det som jag tycker har hänt med Kina här genom, exempelvis nämnde Uiguria, men vi har ju även Hongkong som kanske liksom är mer på tapeten för oss, det är ju att, att ett tag så var liksom tolkningen att Kina vill må bra ekonomiskt och de är duktiga och nu får de exportera sina grejer till oss. Men, men här finns ju då en, så att säga, en politisk aspekt också, att det finns ju en politisk maktagenda i Kina, tycker jag, som man upplever mer nu än vad man gjorde för sig 5, 6 eller 10 år sedan på något sätt. Eller om det har blivit mer uppmärksammat nu med de här Huawei och annat.
Precis, och liksom att Kina ändå respekterade den här och levde enligt devisen ett land, två system och lät Hongkong vara relativt autonomt, självständigt. Och nu samtidigt så går man i rakt motsatt riktning och vår kollega Johan Nylander skrev ju i, det var väl i dagens DI, om regimkritiker som diskas i Hongkong-valet. Och det händer saker där som är... Det är en ny form av politik och jag tror faktiskt att marknaden kan komma att reagera på detta. Det är ju lite lustigt att man liksom, ja men Hongkongbörsen går ju starkt, ja men det är också ivrigt påhejat av Peking som bland annat i sin, om man ska vara lite spekulativ, i sin statsägda tidning tydliggör att det stundar ett hälsosamt bullrally i Hongkong. Och sådana vill man inte med sig.
Nej, det vill man inte. Det är spännande. Trump, han drar sig inte heller för att kommentera den fantastiska amerikanska börsen. Så det är bara Löfven upp till Löfven också och börjar liksom gå strax så här. Sen har vi ett rally igen.
Exakt. Ska vi gå över till veckan som kommer?
Ja, det tycker jag. Vad kommer du hålla på med?
Ja, men på makrofronten, som jag nämnt tidigare, så skulle jag säga att amerikanska inköpschefsindexet ISM är det absolut viktigaste. Och det är det denna månad och alltid, funnits sedan 1948 och ganska väl fångat stämningsläget i den amerikanska ekonomin. Det har ju då alltså som bekant kraschat under vintern och sen en rejäl uppgång i maj och juni. Och nu är vi uppe på väldigt höga nivåer och marknaden förväntar sig ytterligare en uppgång. Så det säger väl någonting om hur snabbt ekonomkåren, analyskåren har vänt runt och blivit optimistisk. Det betyder ju också, om man ska ta på sig den negativa hatten, att fallhöjden är högre. Så det är vad jag kommer att titta på måndag. Och sen har vi non-farm payrolls, alltså amerikansk sysselsättningsstatistik, på fredag. Det är de två absolut viktigaste siffrorna. Svenskt vidkommande så är det BNP-indikatorn på onsdag som tror jag kommer visa då att Sverige har gått bättre än sin omvärld. Hur är det på rapportfronten? Det börjar lugna ner sig lite förutom på läkemedelssidan, va?
Ja, det är ju inte, det är inte mycket ord om. Jag ska faktiskt ha semester nästa vecka och det är, anledningen är väl att det finns liksom inga rapporter på Stockholmsbörsen som är något att ha. Det är första veckan i en ny månad så det kommer lite substansvärden från en del investmentbolag och sen så kommer det ju lite, ska vi säga, mellanting mellan makro- och företagsstatistik som bilregistreringar och sånt där, och det kan ju vara intressant, men inga klockrena specifika företagshändelser vad vi vet nu då, men det kan ju hända affärer och sånt där. Men annars så är det, tror jag, det som du har varit inne på, det är den här makrostatistiken med PMI och annat som kommer prägla börsveckan, skulle jag tro. Bra! Kul att prata med dig, Henrik.
Tack detsamma.
Vi får tacka våra lyssnare. Och när ni har lyssnat på det här så får ni gärna gå in och lyssna på alla våra andra poddar. Och de blir fler och fler. Vi har ju Digitalpodden som handlar om teknikföretag och händelser i den sektorn. Vi har Makropodden som sköts av våra makromänniskor. Och sen så har vi en ledarskapspodd som heter Förnuftig känsla. Och så har vi ju en daglig podd också från vår tv-redaktion här. Tack så mycket för att ni lyssnade och ni får en fortsatt skön sommar, hälsar vi på Dagens Industris analysavdelning. Tack!
Tack själv!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. bokstaven C, worldwide.se.